Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Vi är väldigt glada att kunna välkomna er till ännu ett ljuvligt avsnitt.
Wow.
Eller hur?
Ja.
Gud, så positivt.
Ja. Jag känner mig ännu mer glad att kunna göra det nu när det var en sån trevlig introduktion.
Vad kul. Tack.
Du kommer direkt från en så... Är det en klassisk tjejhelg i Köpenhamn?
Alltså, jag skulle säga att det är det light.
Ah.
För att vi har ju liksom... Vi har ju bara varit två. Och det känns som att en klassisk tjejhelg är typ minimum fyra.
Just det. Och vet du vad jag också tänker? Måste inkludera någon slags spa-aktivitet.
Typ så.
Och det har ni inte gjort, va?
Och nej. Det har vi verkligen inte gjort. Och jag tänker också att det är typ så... Det måste ha varit någon slags boomerang från helgen.
Det är verkligen sant. Just det. Ja, nej, men verkligen. Och där gick ni ju också bet.
Där gick vi bet. Men jag försökte faktiskt göra en bild till en boomerang på Pauline. Bara för skojs skull. Men det gick inte.
Okej, men så då kan man säga att det var liksom ännu mindre än tjejhelg när du försökte göra boomerang, men misslyckades.
Ja,
är du ens tjej?
Nej, alltså ibland undrar jag verkligen om jag är det.
Vad tänker du att du är då?
En man? Jag vet inte. en utomjording? Jag vet inte. Vad tänker du att jag är?
Men jag tänker nog ändå att du är en kvinna. Men ibland kan jag till exempel känna mig som lite av en så... Kanske typ en hund.
Ja, precis. Du, jag tänker att ibland så känns... Men vet du, så här, när jag säger att jag tänker att det är som en utomjording. För ibland så känns det som att man är... man fattar inte vad folk håller på med. Man känner sig så mycket som en besökare.
Ah,
för att du vet, man tycker folk beter sig på ett sätt som man inte alls kan relatera till. Och då är det att man bara... Okej, jag hör inte hemma här. Nej. Den här planeten där folk beter sig på det här sättet.
Så kan man typ känna ganska ofta med folk som vi pratar om i den här podden.
Absolut, det kan man faktiskt verkligen göra.
Lite annat sätt, kanske.
lite annat sätt.
Lite annat ändå. Men du känner dig nöjd och glad?
Jag känner mig väldigt nöjd och glad, absolut. Det har varit supermysigt att åka iväg lite grann.
Jag kände att jag verkligen längtade tills du och jag ska göra det. Att jag kände mig att
man alltså så mycket.
Alltså inte liksom så här noll liksom svartsjuk, utan bara så här, det här ser jag fram emot när vi ska göra.
Ja, alltså jag med, vet du, så mycket.
Så många bumerang.
Och det är frågan också, för att så här, varenda gång jag vill åka någonstans med en kompis så tänker jag, ja men Köpenhamn är ju så härligt. För det är så härligt. Och det är perfekt
toppen.
För en sån där helg.
Det är otroligt. Underbart. Jag trodde du skulle landa i att varje gång jag tänker det så tänker jag, Karin vill jag åka med.
Det är med.
Det var Köpenhamn. Oh, Gud, det var Köpenhamn som var poängen där. Okej.
Nej, nej, nej. Du missförstod mig. Jag hann inte slutföra. Och varje gång så tänker jag att det är Karin.
Om bara Karin var här, då hade det här varit en perfekt helg.
Verkligen.
Ja, men bra. Ja, men det känns bra. Men du och jag ska ju åtminstone äntligen...
Ses imorgon. Det ska bli underbart.
Nu har vi sagt så många gånger att snart,
att vi ska
ses,
det.
Snart ses vi. Mm. Men nu ses vi på riktigt, tror jag.
Jag vet.
Nej, nu känns det som vi jinxade.
Don't jinx it, verkligen.
Okej, men vet du vad? Vi får hålla oss liksom inlindade i bomull fram tills att vi ses imorgon, okej?
Ja.
Du vet som när man har underbart. En sån liksom, kanske en så svensexaktivitet där man är i stora plastbollar.
Alltså vet du att jag skulle faktiskt tycka det var ganska... Eller nej, vet du. Jag tänker att det skulle vara kul. Jag tror att jag skulle få klaustrofobi inuti bollen.
Jag har ju en gång varit lite grann i närheten av samma sorts, så som jag tänker mig att den upplevelsen är.
Okej, okay,
och det
spännande.
Är när jag en gång sprang rakt in i en pilatesboll på jobbet.
Ja, det var i alla fall en boll och...
Nej, men alltså jag flög. Fan, jag flög kanske två. Det var så roligt.
Du studsade av den, eller hur var det?
Nej, alltså, min kollega höll och jag sprang emot.
Ja, men det här kommer jag ihåg. Det här minns jag nu.
Det var toppen.
Det är underbart.
Det var liksom så nära gladiatorerna jag kommer.
Säg inte det.
Nej. Oh, jo, jag säger nog ändå det. Jag tror att jag kan säga det.
Okej.
Ja, ja.
Annars då? Hur har du haft det?
Väldigt bra, tack. Men jag har fått nackspärr. Det är ju tråkigt att man är i nackspärrsåldern nu.
Alltså, det, men, och det är fan... Det är, ja, gud vad jag lider med dig.
Tack! Jag uppskattar det.
Men det är fruktansvärt. Man känner sig verkligen som att man är begränsad.
Alltså, nu har jag ju bara fått det av en sån vanlig, du vet, så här, jag åkte bil länge med mitt barn och typ lekte med henne för att hon inte skulle bli rasande och sådär.
Så du
och,
överdrev?
Nej, och jag har också sovit
i en anda.
Nej, jag gjorde inte det. För sen kom jag också hit och så sov jag vi på landet och här sov jag typ i en halv säng, kan man säga. Så det liksom inte kan, okay. Ah, det går inte att typ röra sig. Men det fick mig i alla fall att tänka på den mest, alltså den ändå minst värdiga nackspärren jag har haft.
Mm-hmm.
Som var när jag och Marcus, kommer ihåg det, att vi hade en period när vi hade ett Instagramkonto som heter Smala karaktärer, där vi gjorde karaktärer som ingen kunde relatera till. Då gjorde jag en karaktär som var en person som liksom tände sexuellt på magplask.
Just det.
Och då, alltså jag gjorde ett magplask för det här kontot på Instagram. Och det
är fan commitment.
Alltså, det var så ovärdigt.
Fan.
Så att nu känner jag,
alltså, jag hade typ inte väldigt... vågat göra det.
Nej, men du vet ju mig. Du känner ju
modig.
Mig. Jag är ju method.
Allt för konsten.
Method. Jag levde ett år som ett magplask. Nej, men så att jag känner typ att det här är liksom en sån symbol för hur tråkiga vuxna jag och Marcus har blivit nu då.
Ja, att du fick det bara av att stilla sittande.
Ja, och typ var med vår bebis. Tråkigt. Men,
synd om dig.
Förälder.
Ta en varm kudde.
Vet du vad? Nu gör jag någonting som jag inte har gjort på kanske men mer än ett års tid. Som är att jag tar ett glas vin när vi poddar.
Gud vad härligt. Det känns, underbart, så alltså, värdigt.
Känsla, vilken jävla känsla det är.
Underbart.
Ja, men jag mår ju
bra. Ja, vad bra. Ja. Vet du vad jag gjorde på flygplatsen idag?
Nej.
Apropå nackspärr. Så satte jag mig och betalade för en sån här massage i massagestol.
Anna, du är jävla legend. Hur var känslan?
Alltså jag har alltid velat göra det. Du vet, jag har kastat längtande blickar. Du vet, sen så de kom och så jag bara, ingen har velat göra det med mig. Jag har typ varit för snål. Det kostar bara 20 danska, vilket är helt sjukt att man har varit för snål för det. Men
det är inte att du har varit för snål. Det är ju inte det. Du har varit för snål mot dig själv, kan man säga.
Exakt.
Det vill säga att du har liksom inte vågat hänge dig.
Nej. Nej, men idag, men jävlar vad jag hängav mig, blundade i stilen.
Vet du vad det är? Det är så jävla mom culture.
Alltså det var så skönt, Karin. Jag satt bredvid gate D1 på Kastrup och blundade medan mina vader masserades av en stol.
Men du, tänk...
Fan, alltså, dröm alltså.
Du kan
jag
köpa en sån.
Hemma.
En sån hel kropps sjunker ner i. Otrolig stämning.
Oh, fan.
Du är ju ett steg
från
nu.
Annars kommer jag bara börja åka ut till Arlanda och köpa en flygbiljett för att få tillgång till den.
Men du jobbar ju där ibland.
Det gör jag i och för sig.
Vänta, det här varför du har valt din karriär?
Jag åker ut och jobbar lite från Arlanda och sen så är någon kollega förbi och så sitter jag 3 timmar i...
Blundar. Men vet du vad du är? Du är tyvärr, det här är liksom ett steg ifrån att typ få en sån massör i typ ett köpcentrum. Massage i ett köp, mitt i ett köpcentrum.
Det känns
du kommer
väldigt
där,
mycket längre ifrån. Kanske
år.
I och för sig, man vet inte.
Sitter du där i BH? Ta av
det är inte,
dig.
Alltså det är inte omöjligt.
Då kanske jag kommer gå förbi.
Hoppas det dröjer mer än ett år innan jag har sjunkit så lågt.
Ja, 2. Men jag kanske är med dig. Man vet inte. Mm. Om den här nacken fortsätter så, då kommer jag inte annat att vara.
Då är det precis bra.
Ja, har du något du vill tipsa om eller så? Jag såg ju den här hockeyfilmen du tipsade om förra veckan.
Ja, just det.
Den var så jävla bra. Mm. Den var så bra. Marcus, han tipsade sin pappa om den. Han tyckte också den var så himla bra. Den har liksom gått vidare. Kul. Jag tipsade min bror. Skickats vidare. Otroligt
bra. Det har bara spridit sig. Underbart.
Vad heter den nu då? Untold...
Den heter...
Penalties...
Crime and Penalties.
Japp, så heter den. På Netflix.
Kul.
Ja, verkligen. Bra.
Nej, jag har inte sett någonting. Jag har sett färdigt Bachelor. Hade final förra veckan.
Just det.
Bonde söker fru. Mer på det liksom. Mer på det området så att säga.
Jag förstår. Det är som att jag har nu kollat klart på då Love is Blind Brasilien.
Ja, just det.
Det var inte lika bra. Det kan jag säga. Så att man kan ju se det om man känner för det. Men det är inget tips.
Nej.
Om man säger så.
Jag har börjat kolla på säsong 2 av Love on the Spectrum. Den är underbar som första säsongen var också.
Den är verkligen det. Det är ju... Alltså, om man bara måste. Det är ju som en vardmassage på Kastrup flygplats för själen.
Absolut.
Blundar,
exakt så.
Njuter och sen går man till gaten.
Nej, det är fantastiskt.
Ja, men du vet vad, om vi inte har några andra saker så jag antar att du fortfarande bara lyssnar på Sagan om ringen, eller?
Det gör jag.
Lyssna
bland, men även 1795 som vi pratade om, tror jag, när jag hade börjat lyssna på den.
Japp, så du alternerar de två då?
Jag alternerar de två.
Bra, två underbara världar att vara i. Okej, nu kör vi.
Ja. Det här är ett sånt fall som jag typ tänkte att du har gjort. Och jag tänker fortfarande det. Men jag har googlat som en dåring. Och det verkar inte som att du har gjort det. Jag tror bara att det finns likheter från ett annat fall som du har gjort.
Jag fattar. Jag ska se om jag kan liksom lista ut vad det är för ett annat fall som det finns likheter till.
Bra.
Jag lyssnar.
Den 30 januari 1989 föddes Brandon Swanson i Marshall i Minnesota. Jag gjorde en konstpaus där för att jag ville att du skulle säga
Ron Swanson.
Gjort det här. Jag vet, det är typ det man tänker på direkt.
Ja, det var det. Handlar inte om honom. Än så länge tänker jag bara på Parks and Rec, så att we're in the clear.
Okej, vi ser. Vi fortsätter.
Yep.
Han verkar ha haft en helt vanlig uppväxt. Du vet så, mamma, pappa, han själv, en syster. Och han gick ut ur high school 2007 som en helt vanlig kille. Han hade brunt lockigt hår, var 1,68 lång och hade glasögon. För han var faktiskt blind på ena ögat. Så att, jag vet inte om han var totales blind och på det. Men han hade i alla fall glasögon som han behövde liksom för att typ kunna se med sitt andra ögon.
Mm.
Och kanske lite med det blinda, det vet jag. När han hade gått ut high school så började han i ett sånt community college som hette Minnesota West Community and Technical College i Canby i Minnesota. Där pluggade han det smala ämnet vindkraftverk. Men det kan vara liksom större, att det handlar liksom om elförsörjning genom andra, jag vet inte.
Alternativa.
Men jag läste det som wind turbines. Och planen var att efter att han hade gått färdigt, liksom det verkar vara som någon slags grundutbildning, så skulle han då söka sig vidare för att söka, liksom plugga på, jag vet inte om man säger riktigt college, men liksom en större skola typ, något inom samma fält. Liksom. Han verkar vara en smarting, tänker jag, om man läser vindkraftverk.
Yep.
Jag vet inte om det säger mer om mig eller honom. Och när skolan var slut för terminen, den 13 maj 2008, så skulle det såklart firas med party. Alla Brandons kursare och även han själv gick på då någon stor fest där i Canby där skolan låg. Men han hade bestämt sig för att efter festen skulle han köra de knappa milen hem till Marshall och sin familj för att då inleda sitt sommarlov.
Mm.
Runt midnatt lämnar han festen. Han har druckit någon öl, men han är absolut inte full så. Men han har i alla fall druckit liksom en eller två bärs av liksom... Så. Han sätter sig i bilen och börjar köra. Och av någon anledning, som jag tänker är för att han kanske ändå har druckit lite grann, så bestämmer han sig för att inte köra motorvägen som tar 35 minuter, utan han bestämmer sig för att liksom ta bakvägen. Det är lite mindre vägar så. Så han sätter sig i bilen, börjar köra på de här bakvägarna och Jag vet inte exakt vad som händer, men han kör av vägen ner i dike.
Okej.
Men det går bra liksom. Han klarar den här avkörningen helt fin, och det verkar som att bilen, du vet, fastnar så att, du vet, så att däcken kommer inte ner. Om du fattar vad jag menar. Det är som att den fastnar, liksom själva bilkroppen fastnar på en upphöjning. Så han försöker komma upp ur diket, men det går liksom inte. Så han försöker tag där, och klockan är väl liksom ett eller någonting, och du vet, det är mörkt och det finns inga lampor och sådär. Så han börjar ringa lite olika kompisar för att, du vet, be om hjälp, men ingen svarar. Så till slut så bestämmer han sig för att så här, okej, jag måste ringa mamma och pappa. Så han ringer till sina föräldrar och bara så här, allt är okej, jag är oskadd liksom, men jag får inte upp bilen, kan ni hjälpa mig? Så de bestämmer sig så här, vi kommer hämta dig, vi får lämna bilen och så får vi lösa det imorgon. Och så frågar de vad han är, och då berättar han då att han har tagit bakvägen och att han inte är helt hundra exakt var han befinner sig. Men han tror att han är i närheten av en stad som heter Lind, som ligger drygt 10 minuter bort från Marshall. Och jag vet inte om det är jag har använt mig av Google Maps för att försöka liksom få ihop de här olika distanserna.
Yep.
Och då säger han 10 minuter, men det kanske är på motorvägen, så kanske lite längre när man åker de här bakvägarna. Så mamman och pappan hoppar in i bilen, och när de sitter i bilen så fortsätter de att prata i telefon för att vara så här, vi kör här, vet, vi närmar oss och du vet så. Och de hittar inte varandra. Du vet, när föräldrarna kommer fram till den platsen där de liksom tror att han är, så är han inte där. Så båda parterna är typ så här, var är du och var är ni? Och Brandon blir typ ganska irriterad för att bara så här, kan ni bara komma, du vet, så här, var är ni, typ, varför är ni så sega som man är med sina föräldrar? Så de bestämmer sig för så här, att båda två ska börja blinka med sina helljus så att man ska se om man närmar sig varandra.
Okay.
Och när de tror att de är nära med varandra så blinkar de båda två, och de hör, du vet, föräldrarna hör hur han sätter på det och så där, men de ser ingenting. Så alla blir ju liksom, alla de tre är ju bara så här, okej, det här är så jävla konstigt, var är du? Så han börjar till slut ledsna på att vänta. Klockan är liksom över 2 på natten, och han bara står där mitt på en öde ö, mitt ute i ingenstans och väntar. Så han liksom gör det som man tänker sig att många gör. Jag tror inte att jag hade vågat det, men han säger till sina föräldrar att så här, vet ni, jag börjar gå.
Nej.
Jag ser ljus från en stad som han då utgår ifrån är Lind. Så han bara, det är inte långt, jag börjar gå liksom, så ses vi där. Vi möts på parkeringen på den här restaurangen, och så liksom, jag är där om en halvtimme, åk dit liksom. Så han börjar knata, och mamman och pappan då börjar köra mot mötesplatsen. Och samtidigt som de liksom börjar färdas igen på varsitt håll, så fortsätter de att prata i telefon med varandra. Och Brandon berättar hur han så här går igenom terrängen. Han är typ så, jag klättrar över ett staket. Jag, du vet, här går en flod. Du vet så här. Men så helt plötsligt, 47 minuter in i det här samtalet, så säger han bara, oh shit. Och sen dör samtalet. Alltså, fatta paniken. Så de är bara så här, hallå, 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 hallå. Och sen så ringer de upp. Eller lägger de på och ringer upp med en gång. Och det går fram signaler. Men han svarar inte. Så de ringer och ringer och ringer. Och det går fram signaler, men inget svar. Så då börjar de då köra fram och tillbaka på de här vägarna där de är. Runt Lind, där han då har sagt att han är. För att se att de kan hitta Brandons bil. Eller du vet, hitta honom eller vad som helst. Men de hittar då ingenting. Så de åker också till, du vet, mötesplatsen där inne i Lind, men där är han inte heller.
Alltså paniken, alltså den ständigt, alltså, den växande paniken.
Ja. Alltså det är så jävla läskigt.
Det är jättehemskt.
Så de går då, alltså det är så jävla hemskt. Så de går då till polisen klockan 6:30 på morgonen. Då är det ju typ 4 timmar efter att liksom samtalet har brutit.
Då har de liksom runt hela natten.
Ja. Och de har försökt ringa kompis, alltså vet, de har verkligen så här satt, du vet, de gör gjort det de kan innan liksom sista utvägen är att gå till polisen. Och de vill då anmäla honom försvunnen, och liksom då, liksom många andra gånger vi har hört dem, så är de bara så här, men snälla, han var liksom ute med sina polare, det är inget konstigt, han är liksom en vuxen man.
Nej, men...
du vet, så. Av någon anledning i alla fall så dröjer senare under liksom den förmiddagen så börjar de i alla fall utreda var han kan ha tagit vägen. Så polisen begär då tillgång till hans telefon, alltså du vet, för att kunna tracka den och sådär. Mm. För att kunna se då var han befann sig när han ringde till sina föräldrar. Och det visar sig då att han inte alls befann sig i närheten av Lynn som han hade trott, utan att han var istället i närheten av en stad som heter Taunton, som ligger knappt 25 minuter norr om Lynn. Vilket då, när jag kollar på kartan, det här kanske inte är liksom, men jag tolkar det som att det är på vägen från Canby där han då åkte. Mm. Och men att han då liksom antagligen typ har trott att han har kört snabbare än vad han har gjort, och yep. Så har han liksom bara kommit till tomten typ. Så polisen ger sig då till det området för att se vad de kan hitta liksom. Och mycket riktigt så hittar de då Brandons Chevrolet Lumina i diket längs en väg. Och det är inget i eller runt bilen som ger några tecken på åt vilket håll han har börjat gå. Du vet, så här, det marken runt omkring är liksom typ högt gräs, tror jag. Du vet, det finns inga fotspår, det finns ingenting. Och det finns inga ledtrådar i bilen, men det är liksom, man ser att det är inget blod, du vet, det är ingenting sånt. Han är inte skadad, och det har han ju heller sagt till sina föräldrar att han inte är. Men de kan liksom bara bekräfta det. Men den ger liksom polisen inga ledtrådar i princip. En sak som de däremot hittar i bilen som de tycker är konstigt är hans glasögon. De är liksom kvar. Vilket då betyder att han har börjat gå utan dem. Vilket är konstigt, tycker de. För att han är då blind på ena ögat. Exakt. Så han har då gett sig ut i okänd terräng utan liksom alla, eller sina fulla sinnen, eller man ska säga, som han ska ha. Så polisen står då helt utan några leads, och de tar in sökhundar för att söka av det här, du vet, någon cirkel som de har lyckats ringa in, att de har sett att han har rört sig liksom, när han har börjat gå terrängen.
Mm.
Så hundarna får upp spår efter Brandon, och det visar då, hundarna visar då vägen som han troligtvis har tagit, och det spåret leder dem fram till en flod som heter Yellow Medicine River. Och även om hundarna lyckas plocka upp ett luktspår på andra sidan, så bestämmer man sig för att söka i floden efter Brandon. De letar liksom i floden och runt floden, en bra bit åt båda hållen liksom, från där hundarna har markerat, för att se om han typ har flutit i land eller sådär.
Mm.
Men de hittar inte honom, och de hittar ingenting som tillhör honom. Du vet, inga kläder, de hittar inte hans mobil, de hittar liksom ingenting där. Och hans föräldrar tror inte alls på att han har drunknat. För att även om han då har varit på fest på kvällen tidigare, så har han kanske druckit någon öl. Men de som har pratat med honom säger att han inte påverkat. Så hade han trillat i, hade han nog liksom kunnat ta sig upp.
Yeah.
Och det kan ju vara så att han har slagit i huvudet. Så här, men de tror inte alls på den teorin. Och eftersökningarna är stora liksom. Vid något tillfälle är det 100 frivilliga som är ute och letar efter honom, och sökningarna både avslutas och plockas upp flera gånger på grund av typ så här väder, du vet, det är någon sån harvest period om man inte kan söka, för att i det här området där han har gått så verkar det vara ganska många typ bondgårdar, så att det är så mycket mark liksom som folk då, eller de som äger dem ska då, vad det nu heter, använda sig av. Så att, du vet, det är både under flera år, eller du vet, kanske inte flera år i början, men det tar liksom, du vet, det stängs ner sökandet, det plockas upp, det kommer snö, du vet, massa sådana grejer. Men man hittar ingenting. Inga fynd, du vet, inga kvarlever, inget alls kan hittas. Så än idag så vet man inte vad som har hänt med Brandon. Tyvärr. Men det finns då ett gäng olika teorier. Utöver den teorin då att han skulle ha drunknat, som man ju då inte kan styrka på något vis eftersom man inte hittade någonting i floden. Som
han sa väl också att han hade gått över en flod?
Ja, det sa han. Exakt.
Ja.
Men den var ganska djup, den här. Alltså, och han kunde ju ha gått någon annanstans och sagt så här. Jag vet inte exakt, men han sa, liksom, han hörde, du vet, vattendrag och sånt när han gick och sådär. Så utöver den så finns det då också en teori om att han har försvunnit med egen vilja, och att det här då är liksom orchestrated av honom själv.
Okay.
Men inte heller det känns särskilt troligt med tanke på att, vet, han ringde sina föräldrar och ville bli hittad. Så om han liksom försvann med vilja, så var det riktigt jävligt gjort mot, du vet, sina föräldrar.
Yep.
Och han hade ju också så en väldigt tydlig plan med vad han skulle göra med, du vet, framöver i livet. Så att de föräldrarna var bara så här, nej men det känns inte troligt att han bara skulle gå AWOL liksom, och försöka typ starta sig ett nytt liv någon annanstans, typ, som den här teorin då hävdar. En annan teori är att han har blivit bortförd av någon mot sin vilja. Det är också oklart vem det är som skulle ha gjort en sån grej och varför i så fall. Och det tänker jag då är en sån grej som man fantiserar om när man själv går i skogen. Typ att det är en galning som står och väntar på sitt offer. Typ, och, yep. vet, så här, som en sån riktig skräckfilm.
Som verkligen så skulle vänta i år för att det var så sällan någon gick
förbi. Exakt. Typ så.
Yep.
Och det finns en annan teori som är jättesorglig tycker jag, och det är ju alla de också, men det är då att han skulle ha blivit påkörd i en hit and run och att personen som körde på honom då skulle ha fått panik och därefter har gjort sig av med hans kropp. Men det som talar emot det är att hans familj var ju i telefon när han sa oh shit, och det lät liksom inte som att det var
just
en bil,
det. Då
som
borde
vet, de ha tvärnit eller någonting.
Nej, de borde ändå kunnat höra någon liksom komma typ.
Ja, det finns också då en teori, det finns tydligen en hel del vilda djur i Minnesota och det tänkte jag att jag skulle hinna googla innan, jag gjorde inte det, men jag tänker att det finns så mountain lions eller någonting.
Till exempel.
Men att han då skulle rent av blivit attackerad av ett djur. Polisen hittade ju liksom ingenting som indikerade det heller, då jag tänker att om man blir attackerad av ett djur så finns det väl i alla fall någonting kvar efter den typ.
Men gud vad man hade reagerat, oh shit ändå. Om
det kom ett
om man
djur,
plötsligt
ja.
Mötte typ ett vilt farligt djur liksom.
Ja, jag vet. Och sen finns det då på Reddit finns det ett gäng olika trådar om det här där en person teoretiserar om att han kanske har trillat ner i en gammal brunn. För enligt den här Reddit-användaren så finns det lite överallt runt om i Minnesota. Alltså du vet, oanvända brunnar som ligger, du vet, under gräs och sånt. Och att han då, du vet, tog ett kliv, oh shit, och faller ner i brunnen.
Oh. Fy fan,
så sjukt läskigt. Ja. Den här personen menar också att det var tydligen en person under utredningen, eller eftersökningarna, som vägrade då att låta sin mark genomsökas, vilket då den här Reddit trådskrivaren menar då skulle styrka teorin att Brandon hade dött på den här marken. Det vet man inte.
Nej, det vet man inte.
Men jag tyckte den brunnsteorin typ var ganska stark.
Alltså verkligen.
Och så sjukt hemsk.
Ja, för vet du vad? Då får man ju den här alltså känslan av om man man får ju en sån här ångestscenario i huvudet att man typ har trillat ner i en brunn och typ hör sin mobil ringa.
Ja, och typ han har brutit benet kanske. Så jäkla hemskt. Ja, men som sagt, man vet då inte. Men det finns ett gäng olika teorier. Och efter att Brandon försvann så lyckades hans familj driva igenom en ny lag vid namn Brandons Law i Minnesota, vilket lite förkortat betyder att polisen ska börja söka efter en person så fort den anmäls försvunnen under dangerous circumstances, oavsett vilken ålder den är i. För att familjen och att det är typ det countyt, den polisen i det countyt som man anmäler dem försvunnen i som ska driva undersökningarna.
Mm.
För att hans föräldrar menar då att de är övertygade om att det hade fått ett annat utfall om ett, det hade påbörjats direkt och två, det hade varit liksom ett county som drev utredningarna. För det här området där han liksom försvann verkar liksom ligga mellan typ fyra olika.
Ah, så det blev splittrat liksom lite grann.
Exakt. Så att ingen tog typ fullt ägandeskap. Det är så jag tolkar det i alla fall.
Mm.
Men så den lagen är i alla fall giltig i Minnesota idag.
Mm.
Och jag har läst en artikel på grunge.com som är skriven av Jennifer Deutschman som heter The Biggest Brandon Swanson's Theories, What Really Happened. Jag har också läst Vanished in the Dark, Where is Brandon Swanson? Av Jen Baxter på medium.com. flera olika Wikipedia-sidor. The Disappearance of Brandon Swanson Who Drove Into a Ditch and Was Never Seen Again av Patrick Thornton på ranker.com. Jag har lyssnat på podden True Crime Files där avsnittet heter Brandon Swanson, och podden Never Found Never Forgotten där även det avsnittet heter Brandon Swanson. Och sen har jag hängt på Google Maps lite grann.
Alltid bra. Men ja. Alltså, får man inte såna jävla ångestkänslor av... För så många gånger man har typ använt sig av ett telefonsamtal för att skapa en trygghetskänsla,
som trygghetskänsla. I en jobbig Nej, jag vet. Situation.
Och jag fattar att den är liksom en spelad trygghetskänsla. Det är klart att det är bättre än ingenting sådär. Men att man ändå håller fast sig vid det som någon slags krycka typ. Alltså jag hatar de här fallen. När...
Jag vet.
Vad skulle han göra liksom?
Väntat kvar. Alltså,
ja.
Börja inte gå ut i skogen när din bil har pajat. Gör bara inte
det. Gör inte det.
Försök ha en filt i bilen och typ sitt kvar.
Ja. Nej, men verkligen. Vilket fall är det du menar?
Det är ett survivalfall där det är en kille som de tror försvinner. Men det är för att han har kört av vägen och sitter fast i sin bil.
Är det en... Men jag har inte gjort... Är det inte en kvinna som gör det i det fallet som jag har gjort?
Kanske det är.
Som är typ att hon är... Alltså på väg hem från jobbet bara.
Ja, exakt.
Ja, men det kommer jag ihåg.
Ja, det var en kvinna. Okej, men det var det jag tänkte på.
Jag tänkte också på det här olösta, vad heter de? County Five, som du har gjort.
Just det.
Vad heter de? Yuba eller Tuba eller någonting. Ja, County Five.
Yuba tror jag det var.
Som bara också går iväg i skogen typ.
Just det.
Det finns väl många sådana
just
fall.
Det.
Usch, vad sorgligt.
Jag gillar tydligen det. Jag gillar tydligen bilfall.
Ja, men det är ju fruktansvärt. Alltså just alltså jag och Marcus pratade om det idag nu när vi är på landet typ, att så här, att man ändå är, jag är ändå så rädd här. Och att egentligen så det är ju det här vanliga, man ska ju vara mer rädd i stan eller whatever.
Ja.
Det är så jävla unlikely att någon skulle vara här. Men det är bara känslan av att så här, jo, men om det är det så är det bara
det
jag och den galningen här. Typ.
Ja, jag vet precis.
Nu måste vi sluta prata om det, för att nu sitter jag här med ryggen mot ett mörkt, mörkt fönster och har panik som vanligt. Jag får dricka mer vin. Sluta! Så rädd. Okej, nu ska jag berätta om mitt fall och tänka på det istället. Okej.
Ja, tack.
Nu är vi tillbaka. Och idag, Anna, så ska vi till Ryssland. Och sista delen av den här historien hände för typ bara några månader sedan. Har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i engelskspråkiga medier. Så därför är det a lot of Google Translate has been working hard. Om du Google Mapsen och du pushade Google Maps till sitt max, så har jag pushat Google Translate.
Underbart.
Och jag tänker att så här, det kan väl vara några, du vet, knasigheter.
Ja, vi tar det.
Jag säger, men jag typ tar bara med sånt som jag liksom har läst på flera ställen. För att, ja, skitsamma, nu kör jag.
Det är bra.
Så 1988 så föddes Ekaterina Sokirskaya i en stad i dåvarande Sovjet som hette Kuybyshev. Men som innan och efter Sovjeteran går under namnet Samara. Det är en stor industristad och Katarina växer upp typ i en väldigt rik familj, för att hennes pappa, han jobbar med olja. Så pengar finns. Det gör då att Katarina får en väldigt så här, bra utbildning och gör typ ett utbyte i USA och du vet sådär liksom. Och sen så börjar hon plugga på juristlinjen, och det är oklart när i tiden det sker, men hon kommer i alla fall bli advokat. Och hon beskrivs som en liksom så här smart och typ väldigt driven tjej. Hon är väldigt vacker och ingen blir förvånad när hon 2010 träffar Dmitri Potsikov, och de träffas genom en gemensam bekant och de blir superkära i varandra. Dmitri är också från en väldigt fin familj. Hon kommer från oljebakgrund. Han kommer från bankbakgrund.
Så bra att, kombo.
Ja, verkligen. Hans pappa, de kommer liksom från vad som beskrivs som en så long line av typ bankchefer. Och hans pappa driver då en bank i Samara-området. Och när han träffade Katarina så är han 28 år gammal och har själv någon slags, jag uppfattar det som någon slags tillförordnad chefsposition på banken. Typ som att han liksom har klivit in lite grann för sin pappa under en viss period eller kanske för att typ testa på eller sådär liksom. Men så planen är i alla fall att han ska liksom bli chef, och han är chef, men ja, du fattar. Och han, det verkar som att han liksom så här sweeps her off her feet, och det går ganska fort typ i deras relation. Så ett år efter att de först träffats så gifter de sig under ett så superpåkostat bröllop, och sen åker de på bröllopsresa till Fiji. Och ytterligare ett år senare så får de en son, och de bosätter sig i något så här stort hus som ligger typ en bit utanför Samara typ. Och den 7 mars, eller den 8 mars, det står olika på olika sätt, hur som helst är det, 2012, så har Dimitri och Katarina, de har typ bjudit in några så här släktingar och vänner till middag på, alltså, hemma hos dem. Och det gör de för att Dimitris kusin, som också heter Dimitri, han fyller år. Mm-hmm. Så att kusinen ska firas, men det ska göras hemma hos dem. Deras son är 3 månader gammal, så det är liksom inte, alltså, de har varit gifta i typ 1,5 år, om ens det liksom. Och det är då totalt 12 personer på den här middagen. Det är Katarina, Dimitri, kusin Dimitri, en till kusin som heter Alexander och hans fru Maria, och sen är det ytterligare typ så här 6 liksom nära vänner och släktingar till Dimitri, och så är det typ en person som de har vakt också, vilket gör att jag funderar lite på vad de har för häng, men de har vakt över ytterdörren. Och det verkar som att den här kusinen Dimitri jobbar på samma bank som andra Dimitri, och det verkar också som att de här två liksom faktan har inte någonting med varandra att göra. Han jobbar på banken. Okay. Och det verkar som att han har med sig maten till sin middag.
Okej. Okay.
Jag vet inte. Ja, men hur som helst. Spännande. Rätterna börjar dukas fram. Och Dimitri, Katarinas Dimitri, ifrågasätter varför det inte finns någon potatisrätt.
Okej. Okay.
Han säger till sin fru att typ fixa det, så Katarina fixar fram ett fat med potatismos. Vilket så här, gör hon bara det en handvändning, hon är så
verkligen
snabb typ. Ja, verkligen. Ja. Men hon läser i alla fall det, ställer fram det här liksom potatismoset, och han är typ så här först väldigt nöjd med sin fru, men sen äter han 2 skedar av potatisen och börjar typ klaga. För han tycker att moset är äckligt. Han tycker att det smakar bittert.
Okay.
Så ytterligare 2 gäster på middagen, det är Alexander och Maria, är det här paret. De smakar typ lite på moset, och de tycker också att det inte är så jävla gott. Maria tror att det är så här, hennes take på det är att det är serverat på ett fat som inte, alltså som har typ diskmedel kvar på sig. Att det är därför det smakar konstigt liksom. Men hur som helst så äter liksom ingen annan mer av det här moset, och det är tur, för snart kommer då Dimitri, Maria och Alexander alla 3 hamna på sjukhus. Nej. Och de har då liksom liknande symptom, för de har domningar i kroppen, i benen framförallt, och alltså typ stora liksom chunks av hår trillar typ ut. Efter ett par veckor så är Alexander och Maria på bättringsvägen. Men Dimitri har inte samma tur, utan han dör den 20 mars 2012. Och polisen kommer då fastslå att han har förgiftats med thallium. Och det finns bland annat i råttgift. Det fanns tydligen i råttgift typ överallt liksom för länge sedan. Men det är så jävla farligt så att man typ har slutat ha det. Men tydligen så verkar det som att det finns i råttgift i liksom Ryssland vid den här tiden då. Och polisen har ju då 11 misstänkta. De 11 som var på middagen utöver Dimitri. 2 av dem blir sjuka själva, så de räknas liksom bort. Och sen så menar man då att bland de resterande 9 så finns 2 stycken som man menar har både möjlighet och motiv. Och det är då kusinen Dimitri. Han har haft med sig ju väldigt mycket av maten. Och dessutom,
just det.
Om jag förstått rätt då, så skulle han tjäna både liksom ekonomiskt, arvsmässigt och karriärsmässigt på att hans kusin försvann. På grund av att han då, du vet, det finns någon tanke om att han kanske tänkte att han skulle få den här chefsrollen på banken.
Mm-hmm.
Ja, det är liksom teorier. Och den andra personen man misstänker är då Katarina. För att det kommer fram under utredningen att deras äktenskap, trots att det var liksom precis hade börjat var inte särskilt lyckligt. Utan Dimitri hade en affär med en kvinna på jobbet.
Uh-huh.
Och de hade inlett en relation redan innan han gifte sig med Katarina. Och sen så hade de typ en paus på någon månad, typ runt giftermålet. Och sen var de igång igen. Så polisen menar då att det Katarinas motiv var typ svartsjuka. Men de har också någon tanke om att så här, hon kanske försökte få en större del av pengarna än om de hade skilt sig typ. Och vad jag förstått så hade båda de två talium på kläderna de burit på middagen. Det verkar också som att man kollar på det här moset och hittar spår av talium där. Men jag läste också någonstans att det fanns en krabbsallad som, okay, som också var lite talliumad, om man säger så. Där jag även då som sagt Google Translate ett artikel, olika artiklar, och på en stod det bara nu, krabbasallad i studion. Det pickade upp på något sätt. Vår nya merch är att vi säljer krabbasallad. Okej, okay, men så som sagt då, de menar att så här, jo, snart båda har talgen på kläderna och det finns i de här olika rätterna, bla bla bla. Men snart zoomar då polisen in på änkan och 3 månader efter Dimitris död så grips Katarina för mordet på sin man. Och åklagarnas case är då som sagt att hon har förgiftat sin man på grund av att hon har fått reda på att han hade en affär. Och att hon vet om att han hade en affär, det vet man för att hon har typ så här berättat om det för sina kompisar typ. Så de kan bekräfta att hon var medveten om det liksom. Och man hittar även bevis på att hon har tagit kontakt med typ någon gammal älskare kort in på det här mordet och sagt typ så här: jag tänker fortfarande på dig och snart kanske vi kan vara tillsammans igen. Jag vet inte. Och så menar man då att det är potatismoset och inte krabbasalladen som var mordvapnet. Och under rättegången så berättar Katarina, alltså hon ger liksom ett alternativt motiv liksom till vem som skulle kunna vilja honom illa. För hon säger då att hennes man liksom var inblandad i lite så shady business. Och du vet att han har typ tvättat pengar och haft kontakt med kriminella och sådär. Liksom att, att han inte var så, inte bara höll på med good business helt enkelt.
Nej.
Och sen så
det låter ju lite så med tanke på att de hade typ en
vakt på en middag. Ja, jag vet. Vaktade potatismoset. borde ha gjort uppenbarligen.
Alltså verkligen.
Nej, men och sen så finns det här att det finns de då som inte gillar honom på banken. Alltså det finns liksom, jag vet inte om man lyfter fram kusinen specifikt under rättegången, men att det finns liksom det är inte bara fine and dandy på hans jobb helt enkelt.
Nej.
Okej. Så att man trycker också på att varken, alltså hennes försvarare trycker också på att varken hon eller hennes son, vad jag förstått, fått ärva någonting alls från Dimitri. Vilket, alltså att sonen inte får något arv
från pappa, konstigt,
låter ju helt galet. Men det är liksom så jag har tolkat det typ. Och dessutom så menar hennes advokat att men så det tar ju bort det här arvsmotivet då. Och sen så menar också hennes advokat att potatismoset knappast borde ha smakat bittert eftersom talium varken har smak eller doft.
Uh-huh.
Så det finns liksom konstigheter. Och de lyfter också fram att tydligen så hade vet så här, det var mer talium på kusin Dimitris kläder än vad det var på Ekaterina. Det finns liksom konstigheter så där. Men 2015 så döms Ekaterina till 7 års fängelse för mordet på Dimitri, och när båda sidorna överklagar så, och man får en ny rättegång, så landar straffet på 9 år. Och det är 2017. Så då har alltså den här rättsprocessen pågått i 5 år och Katarina har suttit häktad nästan i typ 1 år. Och sen har hon tillbringat 1 år i husarrest i sitt hem i Samara. Men efter då att man kommer fram till de här 9 åren så överklagas fallet igen. Och då händer något, och jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på. Men i slutet av oktober 2017 så frias hon från alla misstankar. Mm-hmm. Och ingen kommer att dömas för mordet på Dimitri Potsikov.
Nej.
Och Ekaterina stämmer staten på 10 miljoner rubel, 1 krona, 8 rubel typ, för det hon har varit med om. Och i slutet av 2018, hon får inte så mycket pengar, men hon får 1,75 miljoner rubel, och det är alltså typ 200 000 kronor för liksom, det hon har utsatts för då.
Mm.
Så hon ska nu då liksom plocka upp sitt gamla liv och ge sig ut med sin son som ju liksom haft en extremt tuff start på livet. Han är typ 6 år gammal då.
Alltså
och då
verkligen.
Förlorade sin pappa efter att han var typ 3 månader gammal. Hans mamma har suttit inne i perioder och de har ju då också så här bott i husarrest typ.
Ja.
Och hon har väl på något sätt försökt skapa någon slags normalitet då. Så att hon ville typ att så här, han skulle ha lite aktiviteter. Men problemet är att hon bara får gå max 2 kilometer från deras hem. Så då var allt som fanns tillgängligt kampsport. Så vill hon ta det som hon kunde gå till. Helt
som
enkelt.
Fanns.
Ja. Och där träffar hon en man som heter Alexej Ryakov. Han är ordförande för Samaras kickboxningsförening. Men tränar då också barn. Och när Ekaterina väl frias så är han inte bara hennes sons tränare utan också hennes nya pojkvän.
Right.
Och Alexej är äldre, han är typ ett par år över 40. Alltså äldre än henne. Jag menar inte att man är gammal om man är. Han har varit gift och han har barn sedan tidigare. Men jag vet inte, och det är lite oklart om han liksom lämnar sin exfru när han träffar henne. Det vet jag inte riktigt. Och Alexej blir liksom en så här, liksom, typ hennes försvarare lite grann. Alltså han är typ ute i rysk press och typ så här, för det blir väldigt omskrivet det här. Och han är ute i typ rysk press och typ är med i något tv-program och typ försvarar henne och så här, hon har aldrig försökt dölja någonting för mig och hon har alltid varit ärlig med allt och jag har alltid trott på henne och du vet så här. Han är liksom helt övertygad om att hon inte har mördat sin man liksom. Och de kommer också att gifta sig kort efter att hon har friats och börjar liksom bygga upp något slags liv tillsammans. Men det här äktenskapet blir inte heller långvarigt, utan snart börjar Ekaterina prata med sina vänner om att hon och Alexej har problem. För han är väldigt svartsjuk på typ allt och absolut ingenting. Han blir väldigt arg, han är aggressiv och han är väldigt kontrollerande liksom. Och de skiljer sig, de är bara typ gifta i något år och sen efter det så flyttar hon och hennes son från Samara till Krasnodar som är en stad i södra Ryssland. Och det verkar som att hon gör det för att komma bort från Alexej. Det finns liksom, det står i vissa texter, det finns också i vissa källor att han, alltså att han flyttade till samma stad. Men jag är inte helt säker på det. Och jag vet inte om det
följ
är
inte efter.
Nej, det är liksom, det var den liksom vibben jag fick, att han var så här, att han följde efter henne när hon försökte typ lämna honom. Men så inte helt liksom säker på att det var så liksom. Men hur som helst, oavsett om han flyttar efter eller inte, så är liksom situationen så himla dålig att hon då 2020 lämnar hela sin familj i Samara. Alltså hon har ju bott där hela sitt liv och flyttar till en helt ny stad.
Shit, vad hemskt.
Och när Ekaterina då skulle fira sin 32:a födelsedag i juni i år. 32? Så hon blev 88. Hon måste ju varit 89 då. För jag är ju 88 och jag fyllde ju 33 år.
Jag var så ung. Nej, men så ung för att ha gått igenom så mycket skit.
Ja, jag vet. Nej, jag vet. Men hon gifte sig ju när hon var typ 22 eller någonting. Första gången liksom. Så att hon skulle då fira sin 32:a födelsedag i juni i år. Och då bestämmer hon sig för att göra det i Krasnodar. Men lovar typ sin familj och sina vänner där att så här, jag kommer att hälsa på jättesnart. Så då vill jag fira med er då. Och hon har också kvar sin lägenhet i Samara. Och den 2 juli så flyger hon hem för att fira med sina närstående där typ. Som jag förstår det så är hennes son kvar i Krasnodar. Och det är tur, för att efter att hon har liksom flygit hem till Samara så har ingen, alltså hör man inte ifrån henne mer. Och hon ska träffa sina kompisar redan den kvällen och de ringer och ringer men får liksom inget svar.
Nej.
Och samma dag, alltså den 2 juli som Ekaterina flyger hem till Samara, så publicerar Alexej ett klipp på sin Instagram. Där han påstår att han och Ekaterinas föräldrar 2017 samlade ihop 15 miljoner rubel och mutade människor i liksom det ryska rättsväsendet.
Vad skämtar du?
Han påstår att det är därför Ekaterina friades från misstankarna om mordet på Dmitri. att de hade liksom köpt henne fri. Och att det var han som typ hade, han hade jobbat tillsammans med hennes föräldrar för att samla ihop de här pengarna, men det var han som typ hade lämnat över det till liksom olika betydande personer i hennes liksom rättsfall.
Vad är liksom sanningshalten i det?
Alltså, det är väl väldigt svårt att veta. Alltså hennes advokat säger ju att det inte var så, men det är ju ingen som tjänar på att det skulle komma fram.
Nej,
det,
alltså
inte hennes föräldrar, ingen mutad, ingen av hennes försvarsadvokater tjänar ju på att det liksom skulle komma fram, helt enkelt. Men morgonen den 3 juli, så dagen efter, kan då Katarinas familj och vänner fortfarande inte få tag på henne, och de är liksom såklart väldigt väldigt oroliga. Och många har sett eller åtminstone hört om Alexejs aggressiva sidor, och till slut tar sig då Katarinas pappa Grigori in i hennes lägenhet, och där hittar han sin dotter mördad.
Nej.
Och hon har då dött till följd av slag mot huvudet med ett trubbigt föremål.
Fy fan.
Polisen hittar då telefontrafik mellan Katarina och Alexej den 2 juli, alltså liksom den kvällen. Och även hennes vänner typ så stödjer teorin om att de har träffat samma kväll. Och som hon då kommer till Samara, och att de typ så här, de har tyckt att hon inte ska göra det för att han liksom inte är, för att han är aggressiv och våldsam, och hon har varit så här, han skulle aldrig röra mig typ. Och det finns också de som menar att det här klippet som han postade på Instagram, som by the way fortfarande ligger kvar på hans Instagram.
Nej.
Så himla speciellt typ. Att han postade det för att hon skulle ta kontakt med honom.
Uh-huh.
Att det var liksom mer ett effekt, alltså ett kontaktsökande än någonting annat liksom. Och det verkar som att han lyckades med det helt enkelt. För att det finns liksom telefonkontakt som stödjer då att de har stämt träff den kvällen. Så att Alexej blir ju förstås polisens första misstänkte. Men han är borta. Så han efterlyses den på kvällen den 3 juli. Och dagen efter så får polisen ett tips. En förvirrad, halvnaken man springer genom byn Tornovo, som ligger en timme utanför Samara, och knackar på fönsterrutor. Fy fan, det var
vad
jag behövde läsa nu. Alltså jag fick en sån kall kår på min nacke. Ja, men så han springer liksom runt där och typ bankar på fönsterrutor. Och så polisen kommer till platsen och griper honom och inser då att det är Alexej Ryakov. Och han grips, och bara två dagar senare så överförs han till typ liksom något slags rättspsykiatriskt sjukhus. Och jag vet inte om det beror på hans... Eller han överförs till ett sjukhus, är egentligen bara det som står. För att jag vet inte om det beror på hans psykiska eller fysiska tillstånd.
Nej. Okay.
För att delvis så verkar han ju då bete sig väldigt, väldigt liksom märkligt. Och verkar må väldigt dåligt psykiskt uppenbarligen. Men han säger också att han är dödssjuk. Och jag vet inte liksom vad det beror på, om det bara är en föreställning som han har eller om han faktiskt är sjuk. Men under en period så säger åtminstone hans försvarare typ att han helt tappar talförmågan. Att han liksom inte kan prata med polisen, för att han kan typ inte prata, och han typ tappar liksom kontakten med verkligheten. Så han verkar verkligen är inte så bra psykiskt, helt enkelt. Men han gör i alla fall en första redogörelse i förhör, där hans historia är att han har mördat Katarina. Han erkänner liksom det, men han säger att det har skett under ett bråk om någon slags ekonomisk situation. Och han säger då, hans historia är att hon gick på honom först.
Mm-hmm.
Vilket ju alla känns det som säger.
Yeah.
Och sen går det ett par dagar till, och sen så är han i rätten för en typ av sån första hearing. Och då säger han istället att han inte minns någonting. Och vad som egentligen stämmer och exakt vad som hände kring mordet på Dmitrij Potsikov eller Katarina Sokirskaya eller Katarinas frikännande vet vi inte, och kommer heller aldrig att få veta. För den 17 juli 2021 så begår Alexej Ryakov självmord på sjukhuset där han har varit inlagd hela tiden sedan han greps.
Shit.
Och vad jag förstått så avslutas liksom utredningen efter det. Katarinas advokater hävdar som sagt, och det bestämdes det, att inga mutor var inblandade i hennes frigivning. Men alltså, det är klart att de kommer säga det.
Det är klart. Men gud.
Så det här var liksom de tre dödsfallen runt Katarina Sockerskaja.
Men gud, vad sjukt.
Och jag har då sagt läst mycket Google Translateat. Framförallt från en tidning som heter Komsomolskaja Pravda. Som har skrivit massa. Alltså jag har läst kanske typ 10 olika nyhetsartiklar om det här. Mm-hmm. Och massa olika journalister. Men också på sajten 63.ru. Jag har läst bloggen From Russia with Crime. Om man går in där så kan jag verkligen contentvarna på att det typ är inte just i det här fallet, men i andra fall så är det typ ganska mycket brottsplatsbilder och sånt. Så att jag bildvarnar lite där helt enkelt.
Det var bra.
Jag har också läst en intervju med Katarina efter hennes frigivande på tellereport.com. Och sen har The Mirror skrivit om fallet när hon dömdes först liksom. Och på viraltab.news hittade jag en engelskspråkig artikel om själva mordet på Katarina. Så det har varit ett pusslande, många små
det
källor
låter som det.
Helt enkelt.
Bra jobbat.
Ja, så var det med det.
Tack Karin, det har aldrig talats om.
Nej, det var konstigt. Och,
väldigt konstigt. Väldigt speciellt.
Ja. Sorgligt på många, åt många olika håll. Och så tycker jag synd om hennes son. Alltså, fy fan.
Så himla hemskt.
Oh, puh. Okej, men...
Tack för den här dagen. Du och jag ses imorgon.
Precis,
och
imorgon.
Vi andra ses nästa vecka.
Det gör vi verkligen. Hej då!
Bye bye!